Välkomna till vår podcast Kulturbarnen med mig, Ida Thirén.
Och med mig, Pontus Wolf.
Och vi sitter här i mitt frilanskontor som jag delar med andra på Södermalm i Stockholm.
Ja, supertrevligt att vara här.
Mm.
Det är första gången för oss som vi spelar in här tillsammans. Du kanske har spelat in här på distans.
Ja, det har jag gjort någon gång. Men nu känns det väldigt fint att ha dig här. Det är helt tomt, det är dagen innan nyårsafton och alla är borta.
Ja, bra vibe.
Ja.
Ni som lyssnar på det här lyssnar ju efter nyårsafton såklart. Vi ska ha en liten årskrönika idag tänkte vi. Men som kulturen kräver så måste man ju titta både framåt och bakåt.
Just det.
Så det är egentligen helt i sin ordning att vi berättar om nästa år fast det är förra året för de som lyssnar.
Ja, men vi befinner oss i framtiden.
Ja.
Vi bara spanar mot den.
Jag tycker alltid att jag blir efterklok, liksom, särskilt i våra avsnitt. Att vi har tagit upp någonting och så blir man liksom, i efterhand så får man svaret i sitt huvud. Att så här, ja det där borde jag ha sagt. Eller...
Ja, men vad tänker du om vår förra års förutspåelse? Var det förra året vi gjorde? Eller förra året
det var förrförra. Det var ett av vårt mest populära avsnitt. Vi borde ju bankat på det lite
vi borde bankat
bättre.
På det.
Men den gången var det bara du som hade förberett.
Mm.
Och det var väldigt ingående. Det handlade om strumpbyxor och mode.
Oj.
Och
Gud, jag minns
allt
inte.
Mellan himmel och jord.
Men alltså, mitt problem i livet är ju att jag alltid befinner mig några år i förväg.
Ja.
Så att de förutspåelser jag gjorde då kanske egentligen... är för det här året.
Just det,
jag
har vi borde jag lägga in år. Det avsnittet
ja,
nu igen.
Nu kan jag göra sån här återpublicerat. Typ. Men jag vet att jag var lite inne då på att vara Carina Rydberg core.
Mm.
Jag känner lite att jag är beredd att gå ett steg djupare nu. För att jag känner att Carina Rydberg, det står ju för mig, för jag är inte bekant med henne. Hon var ju 90-tals ikonisk 90-talsförfattare som fick ett jättestort uppmärksamhet för sin bok Den högsta kasten. Hon sitter och typ dricker och äter på P.O. Company i Stockholm.
Ja.
I ett tag.
Ett tag, ja.
Och snackar skit med folk typ och blir indragen i olika romanser. Och just den här lite dekadenta, sitta på café eller på restaurang och bara dricka vin och typ. Det är lite den känslan jag var ute efter. Men jag känner att vi är på väg mot någonting annat. Alltså, jag tänkte lite på det här med, ni vet, Weimarrepubliken i Tyskland.
Ja.
Innan Hitler tog över.
Visst.
Det var ju på 20-talet.
Ja.
För 100 år sedan. Och för mig som är bekanta med min... Jag har skrivit en bok förut som handlar mycket om 20-talet. Så jag är väldigt intresserad av den här perioden. Men jag tycker att man har sett mycket av det nu. Alltså man kollar på så här identitetspolitik och hela så här MeToo. Alltså den enorma framåtrörelsen för både så här HBTQI, för transpersoners rättigheter, för feminism, för svarta och reserverades rättigheter. Alltså det har varit en otroligt våg framåt. Och nu känner vi ju lite så här kollektivt att det blir som ett förtrycket är tillbaka. Alltså folk rör sig SD större än någonsin och sådär. Och det finns liksom krig i luften, så här förtidskrigkänsla. Och jag tycker det känns lite som att det här har varit vår periods Weimarrepublik på något sätt.
Ah,
för det som karaktäriserade...
Båda är gott.
Nej, men det som karaktäriserade Weimar var just den här liksom, lite, någon slags dekadens delvis, men också så här öppenhet, att så här, homosexuella, och man kunde ha lite vilda fester och så här, uttrycka sig på olika sätt.
Ja.
Och så här, nya rättigheter som kom fram, och kommunismen var ju väldigt nära. Alltså, hade inte Hitler vunnit så hade ju kommunisterna vunnit.
Mm.
Det var ju väldigt extremt. Så här.
Ja, ja.
Och även i Sverige var ju så här, Hinkebergen, Gren, ungsocialisterna, det var ju jättekommunistiskt. På typ 10-20-talet.
Det ligger ju också i tiden eftersom det förknippas med ganska svagt ledarskap.
Ja,
i
det är
att det kunde inte hålla i
just
sig.
Det.
Det diskuteras ju, det kommer ju en film nu, en lång film av Alex Garland i vår som heter Civil War, som utspelar sig i USA inom en nära framtid.
Och,
så det är mycket snack på poddar jag lyssnar på sånt där om att det i själva verket pågår ett Cold Civil War i USA, för att det är så polariserat.
Ända sedan den där, vad heter den? Trump tog över,
just det,
vad heter det nu?
Stormningen av Kapitolium där, 6 januari 2021.
Ja, precis.
Demonstrationerna, revolten där. Men också att många säger är att Donald Trump är inte det egentliga problemen. Det är den som kommer efter Trump som liksom är...
Okay.
Har de vassa klorna.
Som är lite smart också kanske.
Ja, någonting sånt där. Men det är inte exakt det vi ska prata om idag. Men det ligger verkligen i tiden.
Men jag känner att det ligger lite i tiden. För jag känner att vi har haft lite så här Weimar-känsla ett period. Nya tankar fått komma fram ganska fritt och dominera ganska mycket i debatten.
Ja.
Och nu känner man så här, ja, men nu pratar vi mer om lite sådana lite tillbakagång för det, och typ det är väldigt mycket jakt på vänsterdebattörer och höger, alltså väldigt polariserat och så vidare. Men då har jag tänkt mycket på att det som finns som alternativ då när man går mot lite mörkare tider, det tror jag faktiskt många känner, alltså när man tänker framåt, jag tror det är ganska få som är superhoppfulla för det här året, högre räntor, inflation och liksom, folk känner sig nog lite sådär oroliga tror jag, men det alternativet som finns då när folk är utmanas på det sättet, alltså man är på gränsen till att känna så här, oj, kommer jag klara det här? Vad betyder? Då sätts allting på sin spets. Mm. Det går inte längre att leva den här låtsas materialistiska, alla ska vara rika som jag haft sedan decenniet, i alla fall i Sverige. Att folk har varit så överdrivet rika typ. Alltså mycket pengar och överflöd och materialistiskt. Alltså,
och när vi har typ känt att vi var överens om vad som är rätt och gott.
Just det, ja. Också. Det också.
Det är också väldigt Weimar.
Nej, men det är också en poäng. Närmast är det en poäng jag tänkte göra. Och det är faktiskt att vi har haft den här lite känslan. Och plötsligt så måste man plocka bort det här materialistiska. Folk har inte längre råd med allt överflödet. Mm. Folk till mans liksom. Men då blir det också en känsla att skrapa lite på ytan och finns under. Så det jag vill komma till lite, som jag tror min stora spaning för 2024, är ju en slags ett andligt sökande.
Ja.
Som är lite annorlunda det vi har sett de senaste åren, som har varit lite så här astrologi, sociala medier och kristaller och sånt. Mm. Det är liksom, det är väldigt den ytliga inkörsporten.
Mm.
Men nu tror jag att folk börjar mer och mer göra sig redo för så här lite mer djupare sökande.
Ah.
Och det menar jag inte bara så kristna, Joel Halldorf skriver om religion i Expressen. Alltså det är inte, det är ju ett uttryck för det här.
Ja, ja.
Men just alltså att folk till mans lite mer börjar fundera så här, det är inte ett poserande utan ett genuint sökande som blir lite vanligare. Så det är min största spaning för 2024.
Det här för mig in på ett aktuellt ämne för mig. Vi har ju jullov både du och jag. Mm. Vi förknippar eller det. Är det folk med barn som har jullov?
Jag har absolut inte jullov, men min dotter har jullov.
Ja. Jag vill för övrigt döpa om det till kulturlov.
Åh, vad fint.
För jag tycker
läslov,
det är så här,
kulturlov.
Julen, det har man ju bara de första 2-3 dagarna av det här lovet. Mm. Sen är det 2 veckor av att gå på museer och så här, hitta typ barnritrum på stan.
Just det.
Och sånt där. Vi är så ofta på Moderna museet nu att Lynn, min son, kallar det för det därna museet. Han liksom hör fel och tror att vi säger att vi ska till det där museet. Vilket jag tycker är klipskt.
Det var som när vi spelade När då det spelet under jul. Mm. Och min kille hade aldrig spelat det förut. Så han trodde det hette När då. Han trodde det var någon så här avancerat När då. Afrikanskt eller franskt. Liksom.
Oj, ja. Det är en spännande rytmik.
Vi sa det alltid, när då då?
Ja, när man bara hör ett ljud, ja.
Det är som Kalaha. Alltså,
ja,
honom blev det.
Men så vi säger att jullovet är kulturlovet. Mm. Sportlovet, då sportar vi inte. Det är åka utomlandslovet. Och,
för man har råd.
Påsklovet är Gotlandslovet.
Ja, för den här familjen, ja.
Ja, exakt.
Ja, 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 okej. Det här är lokalt.
Ja, nej, men det är mycket dyrare att sporta än att åka utomlands. Herregud.
Alltså, ja.
Den traditionella. Varför man satt in sportlovet var att man skulle åka till fjällen. Och det är det dyraste man kan göra nu, vågar jag påstå.
Ja, nej, jag okej, jag förstår dig. Men jag tänker att jag har ju absolut inte råd att åka utomlands på sportlovet. Och framförallt för att det är mycket dyrare på sportlovet.
Ja,
alltså, det blir ju, priserna var ju upp. Men jag har satt min dotter på, hon ska gå på filmläger på kulturskolan. Oh.
Att hon gör film?
Ja, alltså på dagarna. Så lär sig man gör film.
Mm. Perfekt.
Kultur. Hur som helst.
Ja, men, och jag har ju också inte haft lov helt. Utan jag har jobbat, jag har hoppat in på ett podcast-vic.
Jaha.
Inte att jag spelar in, men utan att jag klipper för Perfect Day. Det här härliga mediehuset.
Okej.
Och har fått en, för att det är ingen som har liksom krävt jazzjulband den här vintern. För att alla företag, jag brukar ju vanligtvis skapa events i december och november.
Mm.
För julbord och företagsfester och sånt där. Det är ingen som har haft det i år. Så att, eller ett fåtal har.
Men, är det sant?
Så att jag har suttit in och klippt istället.
Vadå, för att de har neddragningar typ? Eller?
Ja, precis. Mm. Man ska liksom spara in. Men då, jag kan faktiskt komma med ett litet tips. Om man känner sig just orolig i dessa tider. Så har jag klippt en podcast som Kristin Kaspersen gör. TV4-profilen.
Ja, precis. Var det Fångarna på fortet?
Hon har gjort massa. Ja. Främst Nyhetsmorgon och senast Let's Dance. Mm. Så att hon är liksom in och ut ur kulisserna.
Men hon är väl
där.
Kulturbarn också?
Väldigt mycket. Lillbabs.
Lillbabs, just det.
Och Hon gör en intervjupodd på typ en och en halv timme som heter Nyfiken på.
Mm.
Där hon intervjuar intressanta filurer. Och hon, nu igår då, om vi hinner släppa det, men på nyårsafton i söndags, ja, så släpptes ett avsnitt med en tjej som heter Anna Tebelius Bodin, som är hjärnforskare.
Mm.
Som precis har släppt en bok som är jätteintressant, som vi kan prata om i ett senare avsnitt, om inspiration kontra motivation.
Ah.
Vad som så här, sparkar vår inspiration och hur man förvaltar det.
Just det.
Och inte bara blir torsk på den här liksom, ingångs... Ah, nu är jag så inspirerad, nu ska jag förändra mitt liv. Och så gör man ingenting. Men hon pratar också... Det är så härlig start på den intervjun. Jag tänkte att vi kan copy-pasta den.
Ah.
Att så här, nu känner jag mig trygg här med dig. Vi ses i samma rum. Vid det här laget så har våra hjärnor liksom läst av varann. Och våran puls har förmodligen synkats.
Ah.
Så att man så här, hon är väldigt mycket inne på det, att hur man botar sin oro, det är att vara tillsammans med människor.
Alltså motsatsen mot sociala medier då?
Exakt. Ja. Mm. Och att våra liksom kroppar känner av när det är andra trygga människor runt omkring oss. Och just att så här, vad det tar bort behoven av de här liksom snabba dopaminkickarna som sociala medier och sånt kan invoka, eller de är liksom designade för det ju. Hon har en så bra påminnelse där om att dopaminkickar kan man få även av negativa nyheter. Alltså om man ser något fruktansvärt från Gaza eller Ukraina, så kan man också få en dopaminkick som man letar efter fler och fler och fler och börjar liksom grotta ner sig i hemskheter och sånt där.
Mm.
Och då är ett sätt att stilla det att man dela den oron med andra människor.
Just det.
Dels för att man känner sig lik andra människor. Man känner en gemenskap om flera är oroliga. Och man känner också att man vet lite mer än andra.
Mm.
Om man kommer med de värsta nyheterna. Liksom.
Mm.
Och det är så sorgligt att liksom våra sociala medier har hamnat där. För det är lite, en av min spaning är ju något vi ofta återkommer till.
Mm.
Just liksom sociala medier.
Mm.
Tillsammans med det här så läste jag också en intervju i DN med en kanadensisk techjournalist som heter Cory Doctorow häromdagen. Som just nu är ute och föreläser med en bok om just så här, techindustrin och de sociala medieplattformarnas kommande fall.
Ah, visst brukar han skriva i New Yorker? Eller?
Ja, precis.
Jag brukar läsa honom där.
Väldigt skicklig på det här. Och han förutspår, just eftersom så här, vi är inte ute efter att hitta glädje och gemenskap och egentligen information som är relevant på sociala medier längre. Utan det blir bara liksom Twitterbråk om små saker.
Mm.
Man typ sätter upp att man är vänster eller höger i sin profil och sen så bara argumenterar man ganska tomt över ingenting. Ibland blir jag frustrerad över att kalla mig vänster, för att När debatten blir så här, en Timrå-liberal lägger upp en bild på en tom champagnehylla och skriver, det här är skit, typ, dåligt att det är utplockat. Och så vet man, han är för då avreglering av
just
Systembolaget.
Mm.
Och så blir det ett bråk om att så här, du är så jävla barnslig och så här, du ska bara, det är bara du som har råd med champagne. Och så, som att det är politik, liksom. Att det blir så här småsint, och då blir jag så här, höj nivån.
Jo.
För min och allas skull. Liksom.
Men samtidigt är det ju de här små sakerna som arenan finns för diskussion. Alltså det finns ett citat, jag tror, det sägs att Foucault besvarade en kritik han fick mot sin forskning. När folk som sa så här, att hans texter utmynnar ett generellt förkastande av allt. Och då sa han så här, poängen är inte att allt är förkastligt utan att allt är farligt. Vilket inte är exakt detsamma som förkastligt. Om allt är farligt finns det alltid något vi kan göra. Alltså man kritiserar typ Foucault och sådana här teoretiker, så är det ofta att men man plockar upp så löjliga små saker. Det betyder ingenting. Champagneflaskan betyder ingenting.
Mm.
Men jag tänker att, för det är ju de här små punkterna som vi hittar spelarenan. Kolla på kultursen, är det ofta små saker man diskuterar, fast det handlar om något större.
Ja, visst.
Det blir ju små frågor och symboliken i det också.
Ja. Mm. Men det är också en liksom konsekvens utav den här. Alltså man gör ju egentligen inte så stor skillnad. Alltså det blir en känsla av att göra skillnad.
Mm.
för att man hittar en gemenskap
jo.
I ett klagande till exempel. Eller ett sånt där, en oro eller en bitterhet över någonting. Och så är det, det blir lite så här opium för folket.
Mm.
Liksom. Att, ja, men krafsa runt där ni, nere ni. Så sköter vi de stora frågorna. Liksom, på
nej, men det är väl lite den här kritiken som har funnits mot just den här nyss nämnda identitetspolitiken.
Mm.
Att det har varit dels en sån slags, vad de kallar det för, Minority Olympics, eller vad de säger. Ja. Att man så här, vem som den mest kränkt vinner. Liksom.
Ja,
men jag är det här och det här och det här. Du,
ja.
Då kan man inte argumentera emot det.
Nej.
Om jag påstår att jag har vissa, tillhör vissa grupper eller sådär. Och då blir det som att man... Och det har ju såklart varit en kritik som ofta kommer.
Mm.
Men också att det finns ju någonting behagligt med att känna sig lite offer. Alltså det är ju lite skönt
ja,
att så här känna att okej, det är faktiskt inte mitt fel att saker inte blir som jag hoppas och sådär. Så det är ju, jag tänker att man, någonting man får ständigt navigera. Det är någonting jag navigerar hela tiden. Att vara kvinna och förtryckt, det har jag ganska länge sedan släppt.
Ja,
det tror jag var för 15 år sedan som jag bara insåg att ja, som vit kvinna... Jag född i Sverige. Liksom.
Mm.
Det här med att vara kvinna, det är ganska sällan det faktiskt är ett problem för mig.
Mm, mm.
Säkert nu när jag är lite äldre och man inte blir så attackerad på gatan längre.
Nej, jag fattar.
Alltså, så jag tycker positivt. Att det är lite billigt för mig att dra det kortet. För att det är faktiskt inte så ofta just för mig personligen.
Mm.
Sen har jag väl andra privilegier som så här, jag är lång och så vidare och passar in i normen. Och så där. Men jag menar, det är ju sällan just min kvinnlighet är ett stort problem för mig.
Ah. Ja, då är det snarare att om samhället berättar för dig att kvinnlighet är ett problem, då kanske du börjar ta det som ett problem. Liksom.
Alltså, när jag var yngre var jag väldigt inne på det här. Jag menar, jag var väldigt aktiv feminist från att jag var typ 12. Liksom, började läsa böcker om feminism och sådär. Och då tyckte jag det var annorlunda i samhället. Men senaste 10 åren har det ju ändrats, tycker jag. Alltså, det måste man ändå se att en förändring. Jag har bingeat det här året massa gamla tv-serier, allt comfort watching liksom, för att orka med allting. Och då har jag kollat på alla säsonger av The Nanny, bland annat 90-talsserien. Och alla säsonger av Vänner jag kollat på, alltså såhär, gamla såhär, comfort watching. Och det intressanta är just de två serierna är så att det går ju typ inte ett nästa avsnitt utan att de har såhär fat jokes.
Ah.
Att de skojar med att någon är tjock. Att det är liksom det största humorn, att trycka ner på tjocka människor.
Mm.
Och det är ju helt otänkbart idag.
Verkligen.
Alltså det skulle bli ett ramaskri om man hade ett sånt litet skämt.
Mm.
Och det var liksom hela återkommande gaggen. Och den största fobin var att någon skulle vara tjock. Liksom.
Ja.
Och där ser man ju, där tycker jag man ser en stor förändring.
Ja.
Så att, jag tycker att det har hänt väldigt mycket i kulturen. Och att vara kvinna, vit, privilegierad kvinna idag, det är inte ett jättestort handikapp.
Mm.
Och vem är jag då? Då gäller det att fundera på vad har jag då för saker som jag... Jag kan inte använda det som en liksom, ursäkt.
Mm.
Ja, det kan vi prata mer om en annan gång.
Ja, jag visst. Men för att komma till spaning då. Den här Cory Doctorow tar fram tre steg för hela liksom, sociala mediers... Vad ska man säga? Existens.
Mm.
Det går igenom tre liksom, tidsperioder kan man säga.
Mm.
Eller där den första är, initialt så erbjuder man någonting som är gratis och väldigt attraktivt.
Just det.
Någonting som så här, förbättrar och förenklar ens liv. Och som man känner sig utanför om man inte är med.
Mm.
Till exempel då i början när Facebook kom så var det ett så här, wow, det är bara så jag blir bjuden på fester nu.
Just
för tiden.
Det.
Eller så här, det är så jag kan visa upp att jag har många vänner. Eller att jag har fått en tjej. Eller så här, det var,
festbilderna.
Ja, men exakt. Mm. Man liksom signalerade. Det var en liksom flörtig arena på ett annat sätt.
Mm.
Sen kom den här...
Har du lagt ut festbilder på Facebook nu?
Inte så mycket.
Det är inte ofta.
Nej. och sen så kom den här fasen, den andra fasen då. När annonser börjar komma in.
Mm.
Och när Facebook börjar sälja ens data. Och liksom börjar fightas mot GDPR och det. Att de liksom samlar upp data och säljer det till företag. Så att man kan liksom sälja annonser och sälja varor där. Och efter det kommer då den liksom stora flykten. Som är när de yngre sticker till nästa... plattform också för att boomerpubliken har kommit in och liksom hijackat den här unga coola high school plattformen som det var ursprungligen. Nu är det liksom bara old people där.
Ja, verkligen.
Och de var ju bra, det vet ju jag som har sålt konsertbiljetter för old people, att det är en fantastisk annonsmarknad om man säljer något för den.
Liksom. Man vill nå 40 plus.
Ja, men 50. Den är till exempel värdelös när jag ska sälja min popmusik. För det hänger ju inga unga människor där.
Nej.
Jag kan ju bara få ryggdunk av de som var med på 70-talet.
Ja.
Och det ger inte mig något liksom kommersiellt värde. Men då så sticker de. Och sen ju fler...
Det är festbilder på Instagram istället.
Ja, exakt. Mm, mm. Och då ju fler användare som lämnar Facebook eller liksom inte reagerar på de här annonserna så blir ju plattformen värdelös även för annonsörer. Men det är fortfarande för dyrköpt för alla att lämna plattformen. För då säger man ju nej till alla sina gamla kontakter, alla sina gamla bilder, hela sin tidslinje och det här. Och företags... marknadsföringsplaner är ju helt dominerande av sociala medier. Det är där man gör sin reklam. Liksom. Mm. Så man måste ju omforma det. Och då blir det bara kvar en hög med skit. Som liksom är...
Det är en gravplats.
Ja, det är någon har myntat termen unshitification. Som en liksom, att det blir mer och mer shit. De här plattformarna,
just det,
ju längre tid de håller på. Och i DN så översätter de det till sugifiering.
Ah. Liksom. Okay, ja.
Inte lika kul.
Nej, det var inte lika kul.
Tvåan är alltid dålig. Men då är ju frågan så här...
Vi har uppskattat att de ändå försöker översätta.
Ja, precis. Ja. Och vi har ju det är ju en följetong här att vi följer min TikTok... min sena entré i den. Jag kan säga att vissa saker går bra, andra saker går inte bra. När jag liksom når... Verkligen så här som du har varit inne på. När man ger någonting som andra kan göra till sitt eget där. Det är liksom hela det som den... plattformen liksom rör sig mot.
Ja, jag kan svara på det liksom.
Exakt. Ja. Jag kan liksom erbjuda för Beatles-fans på TikTok så kan jag filma av huset där de körde sin sista spelning och så här brukar ni också gå hit ibland? Och så repostar alla det. Och så här. Men medan jag går på kanske ett museum i Stockholm och filmar av tavlorna, det flyger inte.
Okay.
För då är det liksom bara jag som det är bara jag som kan visa mig i det. Jag visar ju bara mig själv där. Jag erbjuder ju inte andra någonting att liksom sätta in sig själv i.
Ja.
Och det är väldigt mycket den liksom...
Typ point of view.
Exakt.
You're at a museum in Stockholm.
Ja, men precis. Nej, men då får man lägga på egen speakerröst kanske. Det är dit jag inte kommit ännu. Men det ska bli intressant att se vart den plattformen går mot. För att för bara någon vecka sedan så lanserade de nämligen för oss... konstnärligt aktiva inom musik ett så här artists for TikTok for artists. Så nu har jag liksom, då fick man registrera sig som artist och nu det innebär att jag kan så här plantera min egen musik, lägga den så här först på min profil. Att jag har en artistprofil som liksom det här är den musiken jag använder, gärna den så här. Och även där är instruktionerna att så här, gör någonting kul till din musik som andra kan härma. Såklart liksom. Men att man ska, de vill ha även de liksom kreatörerna inom musik. Att det ska bli ens bärande plattform. Och framöver så förväntas det även bli en ren liksom musikplattform.
Att det man går full circle på musical, det var ju det ursprungliga namnet.
Just det.
Sen till TikTok, nu är det tillbaka till musik.
Ja, nej men att man så här, jag håller på att gradually gå in i att så här... Ja, men jag ser det som en släppplattform, precis som Spotify. Ja. Att liksom, bara att där kanske jag skriver ett litet pianostycke och så här spelar upp. Eller så här, som någon tipsade, så här, gå till en flygplats och finns det ett ledigt piano så ställ upp livesänd därifrån. Och så här, alltså att man gör lite mer performance av, det ska inte vara den här liksom gyllene snittet perfekta studio...
Nej,
releasen.
Man gillar ju känslan av att det är någonting äkta där. Så man är, återigen, lite det jag var inne på innan, man längtar lite under ytan, alltså lite bortanför fasaden.
Och någonting som man får känsla av att man själv har upptäckt. Liksom.
Ja.
Så att det här skulle lika gärna kunna vara jag som förmedlar vidare.
Eller också den man... Jag ser också hur min dotter interagerar med... Hon får inte ha TikTok, men hon kollar på YouTube Shorts, vilket ju är typ samma sak. Men kanske något mindre vulgärt, jag vet inte.
Ah, ja.
Men då liksom, det är mycket så här, jag måste supporta den här. Alltså den här känslan att man är en del av att stötta, man tycker något är bra, vill man liksom supporta det. Och att man själv är delaktig. Så även om man kanske inte tänker så här, det skulle kunna vara jag. Det kanske man tänker ibland. Men också bara så här, jag vill vara delaktig och stötta upp det.
Just det, den är beroende av mig.
Ja, och så tycker jag att jag kände på Instagram för kanske 5 år sedan. Mm. När det började, Instagram blev mer och mer en politisk plattform. Och jag lärde mig, eller aktivistisk plattform. Mm. Och jag lärde mig väldigt mycket om, så här, om antirasism och liksom, kolonialism och sådär, antikolonialism. Det var mycket sådana diskussioner, i alla fall i mitt flöde. Och jag lärde mig väldigt mycket om det. Och då kände jag verkligen att mina tummarna upp eller mina hjärtan spelade roll. Mm. För jag hjälpte till att så här, amplify olika idéer. Mm. Att jag kände fortfarande för att, och det finns människor som idag är jättekända. Mm. Som jag följde när de har så här, 2000 följare. Och nu har de så här, 20 miljoner. Alltså, ja, ja. Jag minns till exempel Holistic Psychologist som gör sådana här inlägg om liksom, läkande, trauma och så vidare, psykologi och sådär. Och jag följde henne och hon hade kanske, jag vet inte, 1000 följare. Och så höll jag på att kommentera och puffa upp och dela och liksom, sådär. Och sen så vet jag att jag skrev till henne en gång, bara, men du borde verkligen skriva en bok. Och hon bara svarade, bara, nej men gud, hur ska jag göra det? Och så tipsade jag med en redaktör som jag visste, nu har hon sålt såhär, mest i världen. Hennes bok har ju sålt typ, jag tror hennes bok har varit den bäst säljande i USA typ senaste åren. Men jag kände det på mig, jag bara, det här är i tiden liksom. Och då kände jag mig delaktig på något sätt. Jag var med och delade och puffade upp. Typ. Ja. Alltså, det har säkert inte med mig att göra. Mm. Men man får i alla fall en känsla.
Du mår ju bättre.
Ja,
du
precis.
Du gillar ju henne lite mer.
Ja,
också.
Jag får ju en känsla av att fan, det där var jag en del av. Det känns viktigt för mig på ett annat sätt. Om det bara var något man tittar på utifrån. Så jag tänker, det är lite den känslan också.
Ja, och det här, men jag tycker det är kul. För att det har ju funnits många musikplattformar genom åren. MySpace kanske var den bästa för up and coming.
Ja, liksom, jag älskade MySpace. Det var väldigt otympligt alltså.
Ja,
väldigt dåligt
för
interface.
För andra som inte gjorde grejer. Men i alla fall, och sen så tror jag inte så många tänker på till exempel Spotify som en sociala medieplattform. De försöker ju att man ska lägga upp videos och sådär som kreatör, men det finns ju väldigt lite utbyte liksom. Så därför, jag tycker det är spännande.
Det känns mer som ett bibliotek, att det är statiskt än interaktivt. Ja.
Och det är ju liksom, det börjar ju bli den gamla skolan. Så det är ju boomerplattformen mer och mer.
Mm.
Och det, därför tycker jag det är intressant att det i TikTok kommer vara för första gången en plattform där man både marknadsför och släpper själva musiken i ett. Mm. Jag har inte längre liksom anledning, eller jag har anledning, men den huvudanledningen blir inte att jag annonserar på min Instagram att nu har jag släppt en ny låt.
Mm.
Men ni måste ta er till den här plattformen för att lyssna på det. För det steget är alltid jättesvårt när man liksom ska konvertera folk som ser det till att gå över till en annan plattform och sådär. Men när man har det liksom inom samma app så att säga, att man så här säger, nu kommer jag släppa en ny låt och här är den. Mm. Och så finns den där i liksom TikTok-appen redan. Och det räknas på samma sätt som det vi idag räknar som en stream. Mm. Och sen får man ju se hur de löser med så här, kommer folk börja ta betalt för TikTok liksom? Mm. Kommer det bli, det, och det låter ju som att det är första steget i den här enchitification rörelsen liksom, som är oundviklig.
Just det, påminn mig nu, vad befinner vi oss i? Vilket först var det gratis,
ja,
sen blev
först är det attraktivt.
Reklam. Det har det varit nu mycket.
Ja, och TikTok börjar komma in i ett liksom, monetärt tänk för många skapare. Liksom.
Ja, det har väl gjort.
Ja, de har ju de här, liksom, man skänker grejer och så.
Men det, och de får ju också mycket samarbeten, som de gick på fortfarande tidigare, så var det jättemycket sånt.
Jo, men visst. Men om man tänker på till exempel Twitter då, där har de ju lagt in nu att man kan betala för fördelar.
Ja,
liksom, okay. Att man får den här blåa pricken och sånt där. Och till exempel Amazon Prime, eller Prime Video, de kommer ju börja lägga in reklam.
Ja. Och Netflix man får, också.
Exakt, som man får betala 29 kronor extra för att slippa.
Mm.
Så att de liksom successivt försämrar villkoret för användaren lite grann hela tiden. Så det blir spännande att se liksom vart användarna tar sig den här gången. Vad det är som ska bli det nya. Och jag har en liten spaning.
Ah, nu är jag så spänd på hur du ska ta det här.
För att jag tror att det är så här, de unga kommer hela tiden försöka fly boomers.
Jo.
Så fort äldre tar över en plattform så dör den.
Mm.
Då blir den liksom trist för dem och då kommer farmor se vad jag gör. Med min liksom, integriteten blir verkligen...
Det är också töntigt.
Så töntigt.
Det är bara
så
töntigt.
Ja. Så jag kommer här nu med buller och bång och förtöntigar TikTok. Liksom,
gör det verkligen.
As we speak. Ja. Nästa tror jag kommer... Jag tror nästa grej kommer vara att man måste dölja... Sociala medier måste kamouflera sig i framtiden.
Mm-hmm.
Man kan inte få veta att det ens är ett sociala medier. Liksom.
Okej.
Okay. Och då har vi 2024, det kommer vara the battlefield av liksom...
Mm-hmm.
De här plattformarna. Men 2025, då släpps då släpps trumvirvel Grand Theft Auto 6. TV-spelet som femman sålde 150 miljoner exemplar. Folk spelar GTA online och har sina liksom second lives där. Ja. Det har än så länge varit ganska begränsat i det att man skapar en persona åt sig själv liksom. Och sen så lever man i den här världen, men man pratar i headsets och liksom har konversationer och ses där med sina kompisar och sådär. Men i sexan då, som trailern kom ut för ett par veckor sedan, så ser det ut att gå snäppet längre. För att där var det väldigt stor fokus på en integrerad sociala medieplattform. Alltså in-game. Aha. Så att karaktärerna man är även har en liksom profil.
Mm-hmm.
Så att det blir ett liksom ett metasteg längre in.
Mm.
Och det spekuleras väl, för de har alltid varit tidiga Rockstar som tillverkar den här GTA-spelen, med att integrera liksom till exempel GPS, eller att karaktären har en mobiltelefon i spelet. Radio. Och kan ringa upp andra. Mm. Och det finns ju enorma ekonomiska möjligheter med det här. Till exempel ska Dr. Dre lansera en egen radiokanal som bara kommer finnas i GTA 6 då. Och om man gör det så pass integrerat att vi i den verkliga världen kan posta inlägg som liksom hamnar i det här sociala medieappen i GTA 6, då har de liksom löpt hela vägen. Dessutom har man gjort sig av med alla boomeranvändare, för att de har inte tid att lägga så mycket tid på att vara i GTA 6.
Min reaktion på detta är bara, jag vill inte spela GTA. Men alltså, jag har inte emot det, men jag har inte tid. Jag vill ju bara ha informationen, jag vill inte gå igenom ett spel.
Nej, men du kanske slipper spela det. Du kanske bara har appen i din telefon.
Ja, okej, GTA-appen.
Så att det behöver ju inte vara saker som händer i spelet.
Ja.
Men det finns även i spelet. Så att du kan liksom ha det framme medan du spelar.
Alltså, jag väntar ju fortfarande på min vision om ett sociala medier som jag nämnt förut i podden. Jag har tänkt på typ ett eller två år nu. Mm. Eller mer än ett, för jag pitchade in det till min kompis som är techperson förra vintern. Så det måste ha varit...
Spännande.
Eller bara på en fest, alltså inte. Mm. Seriöst. Men jag har haft idén kanske två år. Men jag har en väldigt tydlig vision om sociala medier som är en plattform där det finns flera liksom flikar, typ. Att man kan ha en flik där man bara följer så här, artister eller kändisar, så man vill bara se vad de lägger ut. Typ, så här. Om det är en spelning som jag går på, så kommer det upp där som ett kalendarium nästan. Och så har man en flik som är typ så här, mina kompisar. Så typ, och så har man kanske en tredje så här, folk jag följer.
Mm.
Alltså inte typ nära vänner och vänner. Alltså man har liksom flera flöden samtidigt som alla... Man kan ställa in själv. Ska det vara kronologiskt? Ska det vara algoritmen? Vill jag få tips? Eller vill jag bara få det i ordning?
Väldigt så här open source-igt.
På något typ. Sätt. Alltså,
det låter som MSN. Eller vad heter det där?
ICQ, nej.
Ja, men visst.
Nej, men alltså jag vill ju veta vad mina kompisar lägger upp. Nu får jag ju inte se det.
Nej.
På något forum egentligen. Det finns ingen plats att välja så aktivt. Jag vill få uppdateringar i realtid. Liksom.
Nej, men det har ju blivit så avancerat så att man kan ju inte skriva en statusrad längre. Alltså, man kan ju göra det, men det är ingen som ser det. Och folk är ju inte särskilt tränade i det heller. Så här, ikväll åt jag tacos. Det var så gott.
Nej, men alltså, det där, mina mest framgångsrika Facebook-poster är ju typ sådär.
Ja.
men jag är ju tillbaka full circle på Facebook, som jag nämnde tidigare. Jag har ju gått hela varvet runt med alla sociala medier som finns, och... Jag är bara så här, det här är underbart, det här är en grav graveyard. Det händer ingenting, jag blir inte triggad. Jag mår inte dåligt av att läsa, jag blir aldrig irriterad. Det finns ingen i min ålder där, det är bara en massa gamla släktingar typ.
Ja.
Jag tycker det är perfekt. Jag är väldigt low stakes.
Ja, verkligen. Vad har du tänkt på mer?
Ja, alltså jag har gjort en liten lista här nu på lite saker jag tyckte var bra.
Ja, 20, det där var min 23. Punkt 1.
vi kanske går tillbaka till spaningen för nästa år. Men jag tänkte bara titta tillbaka lite på det här året som har varit.
Ja,
vad som var bra. Jag har faktiskt sett en film förrgår som jag tyckte var en av årets bästa filmer.
Jag såg det på Facebook.
Ja, det sa du. Jag säger det. Alltså, ju enklare status, desto mer går den bra på Facebook.
Mm-hmm.
Min Facebook-status då, som Pontus refererade till, var... Jag har sett... Ta det här tipset. Gå till bio. Se filmen Monster. Läs inte på någonting innan.
Ooh.
Jag kommer inte säga någonting nu. Det är japansk film. Den har vunnit priser. Bästa manuset i Cannes. Den är skriven av otrolig, så här, alltså Japans typ Aaron Sorkin. Alltså Japans mest kända tv-författare.
Ja.
Och regisserad av en av Japans största regissörer. Okay. Som annars brukar skriva filmerna själv. Men nu har de så här teamat upp så här, ett dream team. Otrolig skådespelare. Otroligt manus. Alltså, men som sagt, jag visste ingenting när jag gick in i det här. Mm. Och jag tror att det är den bästa ingången faktiskt. Så den hamnar direkt på en års bästa lista.
Oj, vad kul.
Det handlar om kortfattat om två unga killar i Japan. Otroligt, alltså otroligt bra. Sen tyckte jag ju också om två andra filmer som satt på bio i höst. Fritt fall, den här franska filmen. Jag vill inte hypa den för mycket. Jag tycker att den har varit lite hypad. Men den är bra.
Mm,
Sen har vi Past Lives, den här sydkoreanska amerikanska filmen. Som handlar om en sydkoreansk kvinna som flyttar till USA. Och det är lite Woody Allen fast sydkoreansk på något sätt. Alltså jag tyckte den var väldigt fin. Så de tycker jag man ska kolla på. Sen har det ju varit på scen. Jag har ju sett en hel del teater i år. De minnena som sitter kvar i mig är nog ändå Matilda-musikalen har jag också varit och sett nyligen.
Ja,
jag vill kanske prata lite mer om den nästa avsnitt. Det blir kort nu, men det är ju en familjemusikal. Och den tycker jag, det är Bengt Rydman som har som är känd för Bounce bland annat. Så
det, på Stadsteatern va?
Ja, han har tagit in liksom hiphopen i svensk finkultur.
Ja, de gör nästan all koreografi för Melodifestivalen och sånt
där. Ja,
House of
ja.
Shapes,
just det.
Hans gäng.
Ja, men den var väldigt bra, den här Matilda the Musical. Jag tycker faktiskt att man ska gå och se den. Absolut. Ja, jag kan prata mer om den i framtiden. Sen tänker jag fortfarande på Irakisk Kristus. Nu är det typ ett eller två år sedan jag såg den. Jag känner som att den visades igen i år. Så jag kanske lyfter upp den igen.
Ja.
Om de visar Irakisk Kristus igen, gå och se den. Sen tycker jag att den här konstutställningen, Monica Sjö på Moderna Museet. Jag tyckte ändå den var fantastiskt bra.
Mm, vad roligt.
Var du såg den också?
Det var jag.
Ja, källaren där. Det handlar ju mycket om ekokritik.
Källaren våning två, om jag får det. På det där museet.
Våning, heter det våning två? Våning ett? Nu var det ja. I nedre botten.
Ja,
det är ju så här, hon är ju lite så här ekokritisk, väldigt tidig med det. Så
här, ja, det var ju lite 68.
Ja. Mycket så här, mycket sånt man känner igen nu från så här, Greta Thunberg. Liksom.
Ja, ja.
Också så här, feminism på ett så här, urfeminism-sätt på något sätt. Och det har ju varit lite sånt där populärt senaste åren, men jag tror att vi kommer att se mer av det där i min lilla spaning här med andligheten.
Ja, det var ganska ikoniskt måleri.
Ja, det var ändå något mer lite plakat, visst lite plakat, men också lite trubbigt på något sätt, för det var ju där 60-70-tals hedniska känslan, men den stannar kvar hos mig ändå, måste jag säga.
Ja, rätt i tiden. Det har varit ett roligt bioår på så vis att det har uppehållits nästan enbart av kvinnliga besökare.
Eller
det har varit exakt. Aha. Det har varit en stor trend att många fler kvinnor har sökt sig till bio.
Aha.
A, genom Barbie-filmen.
Ja,
men B, genom Taylor Swift.
Aha. Och Beyoncé. Just det.
Det är en stor trend som
så
folk...
Yngre tjejer.
Ja, för att det har varit lite så här bekräftelse av att superhjälte, Marvel, storslagna, det börjar dö. Liksom. Dels är det så låg kvalitet. Att det får bara skit överallt. Det blir liksom inte så minnesvärt.
Och det är sequels och prequels. Och,
ja, och det är så dyrt att tillverka att de får inte tillbaka pengarna. Liksom. Men då har de här konsertfilmerna som är liksom billiga att producera relativt. De ska ändå filmas. Och väldigt enkla att marknadsföra. Alltså de marknadsförs ju under hela året. Liksom. Och framförallt är publiken de som redan har sett de redan frälsta, så att säga.
Ja.
Så man behöver ju inte lura in dig och mig på Taylor Swift, liksom. Som kanske inte är hennes huvudfans. Men det tror jag vi kommer se mer av. Och att även det hänger ihop med liksom, sociala medier. I det att så här, hon är så fruktansvärt populär. Hon och Beyoncé och Madonnas konsert kommer säkerligen upp på bio också. Sånt där.
Men också tänker jag i allmänhet att det är lite svårt om man gillar en musikartist.
Mm.
Hur ska man ge dem pengar?
Ja, verkligen.
Alltså, om man inte vill köpa merch. Jag vill inte ha en t-shirt med allting.
Nej.
Och jag har ingen vinylspelare. Jag vill inte ha CD-skivor. Men jag vill gärna ha pengar för musiken.
Ja.
Och det är lite svårt att veta ibland. Och det blir ju som ett sätt att se filmen.
Ja.
Det blir ju ändå ett sätt man kan konsumera.
Ja, nej men det är ungefär två år sedan i januari som jag återväcktes musikaliskt när jag var och såg The Smile.
Ja,
Radio Ed Bandit,
så länge.
I London. Det var precis efter jag hade haft covid och precis innan Ukraina-kriget. Så det var mina
två år sedan.
Mina three weeks of heaven.
Det kan man lyssna på i våran podcast.
Ja, nej, men de annonserade att de skulle släppa musik och veckan efter hade de sitt showcase. Och så åkte jag dit och såg det. Mm. Genom en jävla tur hade jag för att få biljetter. Och då gick man ju och såg den här, var helt frälst. Och sen 2 timmar efteråt så fick man filmen. Alltså det filmades. Och så fick man en länk till så här. By the way, här är livestreamen. Så här, här är konserten du såg.
Mm.
Så har man ett minne för livet. Plus att jag såg typ om den med en gång.
Oj.
Alltså man blir så attached till det minnet då.
Mm.
Att man liksom... Alltså jag skulle gärna se om typ alla konserter som jag har varit på.
Jag tror det du är lite inne på här är just lite det här också att upplevelsen. Alltså
ja.
Det är mycket det som är... man rör sig mot.
Ah.
Att man vill ha den här känslan av så här, gå in i en hel upplevelse. Det räcker inte bara med ett format. Mm. Man vill ha alla formaten på en gång.
Det engagerar ju verkligen alla sinnen också.
Och att du sitter där och får samma puls som de andra.
Exakt. Mm. Första januari är ju även, som vi alla vet sedan tidigare, Public Domain Day.
Jaha.
Det är ju då som vi varit inne tidigare när vi pratade om Nalle Puh och den här Blood and Honey-skräckfilmen.
Mm, just
det. Det är då en massa verk, en massa gamla verk blir fria från sin copyright så att alla får använda dem för vad de vill.
Mm.
Och det är ju, i Sverige är det 70 år efter upphovsmannens död.
Mm.
Och så i Sverige innebär det till exempel att storheter som Stig Dagerman
blir
fritt för användning. Mm. Jag läser ju honom just nu efter jag läste biografin av hans dotter. På senare år så en jättestor som jag inte hade tänkt på. 2014 släpptes Hilma af Klints verk fria så att man kunde börja massproducera posters och sånt där.
Mm.
Så att det är ju självklart så måste man ju vara den som fotar av konsten.
Just det.
Men
mm.
det är ju i samband med det som det kan bli en stor boom för någons liksom grejer. Så nu får man liksom ta Stig Dagerman-verk, skriva om dem, använda poesin som låttexter utan att fråga.
Ja.
Men det är ett ännu större år i USA, för att där brukade det vara 70 år. Men 1998 skedde någonting, nämligen att man förlängde den här upphovsrätten till 95 år från 70.
Ah.
För att det var ju nämligen 98 som den första framträdandet av Musse Pigg skulle ha släppts fri.
Den här, Disney som fick igenom det här.
Ja, den här Steamboat Willie-sketchen när han syns för första gången i en animerad film. Så att den hette något så här The Mickey Mouse Act eller något så här, för att det förlängde det för alla konstnärer då. Men nu har det gått 25 år till, så nu är det 95 år sedan Steamboat Willie gjorde debut.
Okay.
Så nu när ni lyssnar på det här så får man alltså använda den första svartvita versionen av Musse Pigg i vad man vill.
Så spring ut och starta ett Disneyland i trädgården.
Exakt, det har ju till och med liksom börjat användas. Till våren så kommer ett spel som heter Mouse, där man springer runt i en svartvit animerad mafioso-värld och är en mus som skjuter picadoll med fingrarna så här, pjom pjom. Väldigt cartoonigt. Men jag tycker alltid att det är en väldigt spännande skifte liksom i kulturen att det här finns. För att det är ju någonting som vi liksom alla verkar med stöd utav, att ingen får stjäla våra verk, men det är även någonting som så här är kittlande när man får använda andras liksom fritt och till vad som helst.
Ska jag ta lite några böcker som jag har läst det här året som jag skulle vilja lyfta?
Ja, men gärna.
Jag känner att jag orkar inte göra någon så här best-off-lista. Plus, jag tycker alltid det är så dumt när folk gör det. Om inte man gör det som grupp, liksom ett stort redaktion eller kollektiv. För att det är så beroende på vad man har läst. Alltså, jag har ju inte läst alla böcker som släpps.
Nej, det har du faktiskt rätt i.
Däremot har jag ju läst typ 20% av alla böcker som har läst som har släppts. Nej, men jag har ju det för mitt jobb. Alltså, kulturrådet. Mm. Jag läser ju... Jag får ju hem ungefär 1000 böcker om året och jag läser ungefär, jag är 8 gruppen och 2 läser varje bok. Så jag har ju läst ungefär 20% av alla böcker som har släppts. På riktigt. Alltså i Sverige då. Eller de som söker stöd, vilket ju är böcker som inte har högre än, jag tror det är 3000 i första utgåva. Så det är ju inte typ Jan Guillou och sådana böcker. De kommer inte till oss. Men alla som inte är bästsäljare kommer till oss. Så jag har ju ändå läst 20% av alla. litterära, konstnärliga böcker. Mm. Så att jag tycker ändå att jag har ganska bra överblick, men jag vet ju också att jag inte har läst 80%. Så att jag kan ju bara utgå från de jag har läst. Antingen då för jobbet eller som jag har plockat upp med tips från andra. Men av de jag har läst och då olika skäl, så några böcker som har fastnat i mig, som jag vill nämna. Elisa Biagini, det är en italiensk författare. Mm. Hon har en diktbok som heter Trådar, som är jättefin om man vill läsa lite dikter. Judith Hermans Hemma har fått ganska mycket uppmärksamhet. Det är en liten nätbok. Och jag tror att vi kommer se mycket mer korta böcker nästa år.
Säkerligen.
Eller daybooks, som jag pratat om att de kallas tidigare i podden. Kan läsa på en dag. En bok som inte är en daybook, det var Alexandra Sviten. Det är Anna Folin Mattsson som har skrivit 3 böcker om Alexandra, som är autobiografiskt om pappa begår övergrepp med henne, på henne. Och första boken är liksom övergreppen, eller styrpappa kanske. Första boken är övergreppen, och sen fortsätter liksom, sen så äntligen får hon sin upprättelse, den återhållning i tredje boken. Det är en trilogi. De har satt samman i en volym, och då kan man läsa alla 3 på en gång. Nu blir det nästan 1000 sidor lång, den här.
Wow.
Men jag läste den när jag var på Mallorca. Sträckt läste den här på en dag. Alltså, eller på bara ett par dagar. Det var väldigt drabbande om det här, med övergreppen. Och det kom en uppföljare. Alltså det kom en fjärde bok i serien nästa år.
Mm-hmm.
Så det är jag väldigt nyfiken på att läsa. Mm. Sen tycker jag också om Nino Mix Vulkan. Jag pratade med podden som handlar om strikerna. Början 1900-talet. På tändsticksfabriken. Alice Smith har skrivit en bok som heter Följeslagare, som jag tyckte var väldigt fin och intressant. Den rör sig mellan tiden från medeltiden till idag, och så här covid och, ja, men den är lite ovanlig och intressant, som jag kan tipsa om. Det är en brittisk författare som jag har satt till svenska. Sen finns det en bok som heter Hunger av danska Tine Høeg, och jag har lite blandade känslor för det här. Man får följa hennes hon är poet också. Man följer hennes resa till att försöka få barn med IVF och så här olika. Och man vet, faller riktigt reda på vad som händer om man får barn eller inte. Men det handlar mycket om längtan efter moderskap, för hennes man då har barn sedan tidigare. Så hon är liksom bonusmamma. Ja, hon kan inte få barn själv, och så känner hon sig väldigt misslyckad. Och jag har blandade känslor. Jag tyckte jag var lite väl redovisad i detalj om det här med IVF, och alltså det blev för mycket så här detaljer, katalogisering liksom mot tekniska, medicinska, som jag tyckte tappade lite, var inte intressant för mig som läsare. Jag vill inte säga det känslomässigt, men ibland är den jättestark, så den är lite ojämn för mig, men ändå, om man själv är intresserad av ämnet, så tycker jag att man ska kolla på den här boken om man är intresserad, eller kanske själv håller på att skaffa barn eller så kan det vara en intressant bok att läsa.
Det är svårt när det inte är så många som vill berätta om det kanske, för att då får man liksom ta det man får.
Men är det så intressant? Alltså att få alla detaljerna. Alltså det här, det blir
säg att hon är den enda på stan som vill skriva om det här.
Jo.
Och hon är en detaljmänniska.
Ja, men då kan man tycka att om det ska bli en poetisk verk, alltså skönlitterärt verk, då kanske det inte lika, det sänkte lite.
Ja,
det konstnärliga. På vad man lägger, och den skriver lite som en skriver ganska så här diktartat, ganska fragmentariskt, men då passade det inte, tyckte inte jag riktigt passade in med de här redovisningarna.
Nej.
Blev lite så här, jag tyckte jag hade lite blandade känslor, men
jag
vill tipsa om den om man själv håller på med det där, kanske.
Okay.
Då kanske det var intressant bok att läsa. Eller bara om föräldraskap i allmänhet. Sen har vi en annan dansk som heter Ida Maria Hede, som har skrivit en bok som heter Bedårande. Jag plockar fram den i hyllan. Bedårande heter den. Du ser här omslaget, Pontus. Det är väldigt speciellt. Det är någon slags blod. Det handlar också om föräldraskap mellan 2 vuxna då, och ett barn. Och det är liksom mer som en diktaktig, prosalyrisk. Lite ovanlig, men intressant.
Ja.
Kanske inte en sån där bok för alla, men för de som är lite intresserade av konstnärliga och poesi och sådär. Så tycker jag en tips om den här. Sen läste jag Anna Fox bok. Hon har ju fått ganska mycket uppmärksamhet på sina böcker. Har du läst någon bok av henne?
Nej, inte alls.
Hon har vunnit, jag tror hon vann någon August. Eller hon har varit nominerad i alla fall till olika priser och sådär. Hon har skrivit en bok som handlar om Estland på 90-talet. Och det var ju ganska ovanligt att ämne.
Ja, verkligen.
Väldigt intressant och mycket research. Också svajade lite mot... Det höll inte riktigt ihop för mig personligen.
Nej.
Men jag vill ändå lyfta fram den, för jag tycker att den var väldigt intressant i ämnesval och detaljer och sådär. Så när man är intresserad av punkare i 90-talets Estland, skriven av en svensk, tycker jag att man ska kolla in den. Alltså, den hade sina... Ja, jag vet inte. Det var lite... Vissa saker har jag invändningar, men jag tycker ändå man ska spana in den.
Punk är liksom ett skört ämne nu för tiden. Jag berättade ju tidigare om de här punkarna som sitter på Götgatsbacken och sjunger Staten och kapitalet och sen har en skylt där det står swisha hit. Då vill jag bara liksom gå fram och ge dem en hurring och säga att så här, swish är bankväsendets
just kontanter.
Satans verk. Ja, ni kan inte liksom promote, ni kan inte vara punk och promota en liksom. Nej, du förstår vad jag menar.
Men ja.
Däremot tycker jag den här folkpartisten som skrev Hitlers kuksugare på Nationalmuseum här om veckan var, det var ju väldigt punk.
Oj, det har jag missat.
Alltså en väldigt, han misstänks vara i en psykos. Men alltså en riksdagsman från 10-15 år sedan som även jobbade i EU.
Aha.
Misstänkt för att ha, han tycker att Nationalmuseum symboliserar den svenska staten och ja, vad kan det vara?
Nationalromantiken.
Ja, nej, men liksom, det var ett politiskt statement att skriva. Oj. Hitlers kuksugare.
Okej, jag,
det, jag tyckte det var uppfriskande ändå. Även fast jag älskar Nationalmuseum.
Alltså
var
lite rock'n'roll. Ja. Alltså,
just en ex-politiker som tappar det. Ja. Det har någonting. Det är liksom
det,
från
det. Ja, jag gillar det. Alltså,
det är upp till kamp.
Ja, men det, då, man engagerar sig i alla fall.
Ja,
man är inte försoffad.
Punken har det svårt. Det finns ingen sociala medieplattform för punk.
Nej, men däremot för Swish. Och det här faktiskt tänkte jag på sen i morse, apropå dolda sociala medier.
Ja.
I USA, amerikanska versionen av Swish är ju Venmo. Och jag hade Venmo när jag bodde i USA.
Mm.
Och då, jag vet inte, kanske att ta bort det nu, men länge hade de en funktion, man kunde välja så här social Venmo. Så man kunde se vad ens telefonkontakter swishade folk, om de valde att det skulle vara offentligt. Ah. Så jag kunde se att så här, någon kille hade gått på dejt med en gång, swishade sin roommate för hyran.
Oj. What?
Gud, det blev som ett sociala medier. Så här, man har någons nummer, plötsligt ser man en massa saker. Man väljer aktivt åt att det här skulle vara liksom, så här, oh, thanks for the massage, typ. Och så kunde man se så här, $70.
Gud, vilken så här soft inställning till pengar.
Ja, men det är lite så här, jag tänkte på det i morse, bara, det här var liksom bara i USA.
Ah,
det var
väldigt
tabu, tror jag, i Sverige. Att, så här, har ni swishat Ida Pontus?
Ja, säkert med så här, swish och massage på sistone. Är också,
ja, det
så här,
är lite...
bla, 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 la till 30 euro. På Swish. Inte bra. Det var även punkten här skådisen som greps häromdagen för att på Arlanda för att ha hash i sin väska på väg till Amsterdam. Det tyckte jag var jävligt bra. Det finns någon så här death defiance i det också.
Why? Alltså verkligen så här, varför?
Ja, men det är society is crumbling. Men det kanske på ett bra sätt.
Förnedvända världen.
Ja. Vad det är dina böcker?
Ja, jag ska bara nämna några till kortfattat här.
Ja, tack.
Katarina Kesselholt, danska, också mycket danska. Danska författaren som har fått jättemycket uppmärksamhet för senaste åren för sina böcker.
Mm.
Jag har inte läst dem. Jag har läst hennes senaste bok som heter Sopa ihop löv mot vinden. Och hon skriver bara så bra, typ. Alltså så här, lite poetiskt och lite... Bara kolla in henne om du är nyfiken.
Mm.
Så nu har vi en annan poet. Ni Aikwei Parkes, kanske? Uttalat. Och han har skrivit en diktsamling som heter Geez. Och den är lite jazz. Det känns som att det låter som jazz. Jag kanske kan göra det till dig.
Kul.
Ja, men det är väldigt annorlunda.
Ah.
Alltså, han har, nu minns jag inte vilket land, men han har
lite beatnik,
mixad,
typ.
Ja, men han har mixad bakgrund, brittisk, så länge sedan läser, brittisk och något land i Afrika som jag inte minns nu. Förlåt, jag läste lite många böcker. Men jag gillade att den här var lite annorlunda, hade lite... Jazz, yes. Ja, men lite beat kanske man kan säga. Ja, men lite jazzkänsla.
Mm.
Den tyckte jag var kul och ovanlig. Ja. Sen också bara för att, nu kanske den kom 2022, men Oceanen av Steve Sam Sandberg, jag vet inte, den kanske kom...
Den är värd att nämnas.
Den är värd att nämnas. Och slutligen då, en väldigt, kanske den mest lättlästa boken på den här listan. Det här var ju lite mer, nu vill jag lyfta fram lite böcker som kanske inte annars syns.
Ja, ja, ja.
Som man, jag tyckte ändå försvunnit lite.
Ja.
Men... Och så vill jag också säga, Carl Koffi Ahlqvist, Ingen ro om natten, har jag redan pratat om i podden. Mm. Den handlar om en kille, en svart kille i Malmö som säljer sex i Danmark. Och den tyckte jag också var jättebra. Men den har fått ganska mycket uppmärksamhet också. Och en liten diktsamling till, Juris Kronbergs På balkongen. En lettisk poet som var jättefin också. Men nu kommer den lite mer lättlästa boken, om man vill ha en. Den jag tycker man ska plocka upp om man vill ha en. Dels den här dataspelsboken som jag nämnde förra gången.
Ja.
Heter den?
Ja, men
imorgon.
Ja.
Men också Egendom av Hernán Díaz som vann Pulitzerpriset.
Mm.
Den kom ju på svenska. heter ju Trust på engelska. Ja. Den är bara, vill ni läsa en trevlig bok som är bra, garanterat ni kommer gilla, läs den här. Ja. Tack för mig, det var Idas bokgenomgång för året.
Skulle du säga att någon av de här böckerna platsar i en framtida svensk litteraturkanon?
Alltså det är den. Jag träffade på en bekant till mig som sitter med i Augustprisjuryn. Och vi pratade lite. Och jag ska inte hänga ut någon här, men jag fick lite känsla från henne också att det finns ju inte så där vansinnigt många bra svenska romaner.
Hmm.
Det är ju, alltså, det kommer ju mycket böcker, men nästan alla känner jag så, ja, men den var bra, men...
Menar du nutida romaner?
Ja, ja, jag känner sällan att jag känner så här, oh my god.
Ja.
Alltså, det är oftast någonting jag tycker så här, mm. Och som sagt, då får jag så hem alla böcker som släpps.
Mm. Mm.
Och det är sällan jag känner att något är så här full poäng.
Ja.
Men det är egentligen inget illa ment mot någon. Det är bara så här, det är så svårt att skriva en roman.
Ja.
Det är fruktansvärt svårt.
Ja.
Så därför när man pratar om kanon... Det är ju svårt att jämföra så här, när folk ska kritisera svenska debutanter, skriva kritik. Ja, men du kan ju inte jämföra dem med Kafka. För att, du kan inte jämföra dem med klassiker. För att det här är ju inte samma sak.
Nej.
Och ska man bara göra det, kommer tycka att allting är skit.
Ja.
För de är inte, det är ju väldigt sällan det kommer en bok som är en klassiker. Så därför kanon, jag vet inte. Jag kan inte säga att jag har kommit på någon sådär... Om jag tänker efter de senaste 10 åren vad som skulle vara i kanon, jag kan inte komma på någonting.
Nej. Jag undrar lite vad folk... För vi skrev lite till varandra när de utlyste den här presskonferensen och vad de sa på
om
den.
Om kanon, ja.
Ja, om att införa det. Det var ju kul, för de hade ju... De bad ju allmänheten komma in med tips, typ. Och då skojade vi att ja, det gör man ju när man själv inte har läst så mycket böcker. Tihi, tihi. Kommer du ihåg att vi skämtade så?
Jaha, du menar, ja, precis.
Ja, det var ju kul.
Ja.
Men så jag tänkte att vi kan skicka in en lista här nu.
Nej.
Från Kulturbarnen.
Åh, oh, vad svårt.
Men, nej, vi skiter i det. Men jag tänkte på så här, när jag kom... För de var inte så bra på att förklara varför vi ska ha ett gemensamt litteraturkanon. Förutom så här luddiga formuleringar att det kanske så här för en nation närmare varandra.
Jag kan förstå så här gemensamma värderingar kanske på något sätt, men jag vet inte.
Ja.
Kultur ska ju inte vara uppbyggligt på det sättet. Kultur ska ju vara också ifrågasatta. Så jag vet inte.
När jag pluggade engelska litteratur i början av 2000-talet, då blev jag introducerad för vad litteraturkanon var för någonting.
Mm.
För att det har man ju... I England och USA så har man ju sammanställt kanons. Det är inte som de sju, världens sju underverk, att det är skrivet i sten. Utan
nej.
Det omformas ju hela tiden. Och egentligen, man ska egentligen förstå det som ett liksom grundverktyg. Och när jag googlade idag så kunde jag faktiskt inte ens hitta vilken som är den liksom ursprungliga eller då gällande litteraturkanon för England och USA. Men det är i alla fall några som liksom alltid nämns. Men det är att förstå då mot bakgrund att det här är ett verktyg för till exempel universitet att basera en liksom utbildning på, som ska vara något sån här liksom densamma på ett nationellt plan.
Och det där omfamnas ju också hela tiden, för jag menar, det är inte alltid man vet förrän långt i efter vilka böcker det är som stannar kvar. För en bok som man fortsätter tänka på 10 år senare, det kanske man inte visste i stunden att man skulle göra.
Och det är lite för att så här, hitta en röd tråd i litteraturhistorien som... I den engelska kanon, den börjar nästan alltid med Beowulf.
Ah,
som liksom är den första skriften som de har, som liksom är en historia. Som är funnen där överhuvudtaget. Och sen går den till så här, Hamlet av William Shakespeare. Det är så här, kaxiga namn ändå.
Ja, jo.
Och sen har vi Dickens och så har vi Dracula och så har vi liksom ett gäng till. Och jag tror att 1984 är liksom den senaste... boken.
Aha.
Inte ens Great Gatsby. Alltså de lägger väldigt sällan till grejer som inte görs liksom med fri hand sen. Utan den är liksom... Det finns en kategori som är den historiska litteraturen, och så finns det en kategori som liksom är litteratur. Eller då nutida litteratur.
Ah,
och så.
Ja.
Det är lite som så här Nationalmuseum.
Milstolparna.
Exakt.
Och,
Nationalmuseum tar in fram till och med 1800-talet. Kanske sån konst liksom. Men det ska bli spännande att se vad de hittar på och hur långt bak de går. Det enda som jag kunde liksom komma på som var i förhållande till Beowulf, det var om man skulle starta med så här, den nordiska Eddan.
Just det, ja, men det är en bra poäng.
1220 av Snorre Sturlason, så den tidens Ingvar Kamprad eller någonting sånt.
Snorre, undrar om vi kommer tillbaka.
Det är inget dumt namn alls. Det kan man säkert kränga dyra högtalare till hipsters med. Eller så här beanies eller en keps. Men sen får man ju göra ett jättehopp på liksom 400-500 år till Bellman. För att hitta liksom nästa person som inte översätter testamenten liksom.
Ja.
Och sen har man liksom Lagerlöf och man har Stanielius och Astrid Lindgren. Sen får man någonstans sätta stopp efter modernismen. Man kanske tar med liksom Per Lagerkvist och Lars Norén kanske som den absolut sista. Men om man ändå ska få ihop en svensk litteraturkanon så tror jag ändå att man måste liksom kasta sig mellan ganska många genres. För att inte fastna i bara liksom Stockholmsskildring och så var det förr i tiden på landet skildring.
Ja, Strindberg,
båda.
Victoria Benediktsson. Nej, jag vet inte. Ja, men som sagt, någonting blir ju en klassiker först i efterhand. Ofta vet man ju inte förrän långt senare vad det är som så, kanske inte var helt rätt i sin tid men som var rätt egentligen, så att säga. Och som sagt, man minns kanske långt efteråt vad som är kvar i mig.
Ja, men just det du nämner också, att det kanske inte släpps så jättemånga bra romaner.
Och det är inget illa mot någon. Det är verkligen, det är svårt.
Ja, ja. Och som ett litet land så är det ju svårt att underhålla alla typer och former av kulturella uttryck och litteratur och sånt där. Alltså det är väldigt svårt att dra liksom en röd tråd mellan då Selma Lagerlöf, erkänt bra författare, till så här, ja vad tar man sen? Sen var det liksom de modernistiska författarna, men de tog ju sina influenser någon helt annanstans ifrån egentligen. Och sen då, vilka vill mantla det ansvaret nu?
Det var jag det.
Det var du. Nej, men så att vi har ju väldigt, väldigt lite röd tråd som en tradition av så här, som de har, att man skriver liksom The Great American Novel.
Mm.
Det drömmer de ju om att återskapa hela tiden i USA.
Mm.
Och leta med ljus och lykta efter så här, nästa Joyce Carol Oates eller Jonathan Franzen.
Mm.
Eller så här. De har ju en romantradition på ett annat sätt som blickar bakåt och försöker...
Ja, det är intressant. Liksom... Det finns inte riktigt i Sverige på det, när du, som du säger. Det är inte riktigt så.
Nej, och vi är ganska snabba att glömma också. Jag vet ju att till exempel, alltså, Alex Schulman är ju en uppmärksam, den mest kommersiella, gångbara liksom, romanförfattaren. Barnbarn till Sven Stolpe.
Just som är svensk litteraturvetare.
Och... Exakt. Och skrev ju ett hundratal romaner, vad jag förstod.
Mm.
Väldigt.
Ja, okay.
Men han är ju inget som återtrycks särskilt mycket. Han
Nej.
Är ju inte aktuell i dagens läsning. Men det är också för att vi inte har tillräckligt många läsare liksom,
Nej,
i Sverige.
Det är ju det också. Jag har försökt länge promota mig en Fredriksson Revival, men det är ju ingen som bryr sig.
Det är,
Nej, men
det är som, liksom...
får det inte hända.
Nej, men det är jättesvårt. Och det är även svårt för... unga författare då att peka på det jag gör är kommersiellt gångbart för att titta på de här exemplen. För att det är liksom stora glapp liksom.
Ja, men det som är speciellt med litteraturen jämfört med andra konstformer, Sverige har ett väldigt framgångsrikt exempel inom popmusiken.
Visst.
Och där är det ju ofta på engelska.
Just
alltså,
det
blir, marknaden är ju inte bara Sverige.
Nej.
Hade Robin bara sjungit svensk publik, hon hade blivit stor ändå.
Ja.
Men det blir en helt annan situation än om man plötsligt har hela, då har man ju den sortens fan som gillar exakt den lilla nischen över hela världen jobbar med.
Ja.
Det kanske bara finns 2000 personer som älskar den nischen i Sverige, men det finns 200,000 som slår upp hela världen.
Ja.
Och lite som med film också, för att film är ganska lätt att översätta om folk bara accepterar att ha en textad film.
Mm.
Måleri, samma sak, översätts genast liksom, eller konst, översätts, det behöver inget språk för. Fotografi, samma sak. Men litteratur är ju språk.
Ja.
Så det blir väldigt svårt, för att man kommer ju alltid bara röra sig mot sitt eget språkområde, och det är ju så fruktansvärt begränsat i Sverige.
Ja.
Och det finns så få som ens läser och få som bryr sig. Vi snackar om kanske några tusen människor som engagerar sig.
Exakt. Samt,
de böcker jag nämnde nu, kanske max 1000 personer har läst i Sverige.
Ja.
Per bok, liksom.
Därav världen.
Liksom. Ja, precis. Mm. Där med hela världen. Utom de har danska då. De har väl några i Danmark också. men det blir ju en helt annan situation. Så att det är som, innan det översätts till engelska och riktigt kommer ut. Och också har möjlighet. För att ibland ju, ofta är ju svensk litteratur skriven på ett sätt som bara vänder sig mot den svenska publik.
Mm.
Så att även om du översätter den så går den inte att förstå. Den blir obegriplig utanför Sverige.
Ja,
för du refererar till saker som ingen förstår.
Ja.
Du är med i en debatt som ingen annan utanför vet vad du pratar
om.
Visst. Och det är ju problemet med mycket svensk litteratur, att den är så himla inåtblickande.
Ja.
Och inte ens försöker nå ut till denna publik. Och så därför blir det lite skiljer sig litteratur lite grann från andra konstformer.
Mm.
För den är ju i sin natur liksom mer begränsad.
Ja, men svensk kultur överlag är ganska svåröversatt. Som så här, försök förklara storheten i Håkan Hellström. För en amerikan.
Men det är ju Morrissey. Man kan ju bara göra en analogi.
Okej, okay, ja, förklara Morrissey för en amerikan. Nej, men så, he's this underdog, he's working class. Second town in. Ja,
men kolla på typ, dina ögon. De sjunger mycket på svenska, ändå är de jättepopulära utomlands.
Ja, ja, verkligen. Mm.
Så att, ja, det
är musiken i ett universellt språk.
Det är lite så, och även konsten. Men litteraturen är ju inte det.
Nej.
Men vad tänker du nu då? Nu kommer 2024. Vi pratade lite grann om bakåt och lite grann framåt sådär. Men vad tänker du på personligt plan för 2024, Pontus?
Jag tror att det kan vara... Jag har ett väldigt stort bagage med självförtroende just nu efter det här året. Det är liksom det, apropå vad vi pratade om tidigare, som jag tycker vi ska komma tillbaka till när jag läste hennes bok. Det är om inspiration och motivation.
Just det.
Hur man tar the spark och omvandlar den i liksom, och för det så tror jag att...
Jag vill bara passa på att flika in där. Att det är ju där vi pratat om det tidigare på den flera gånger. Jag tror ju inte på trycksvärta. Jag tror inte på vad heter det? När man inte kan skriva.
Skrivkramp.
Trycksvärta. Ja, nästan samma sak.
Ja.
Jag tror inte riktigt på det. För jag tror det handlar mycket om det här. Att man sitter och väntar på inspiration. Men det man behöver är liksom motivation att sätta sig ner. Man kan inte göra någonting. Peta i texten, flytta, att komma. Alltså det går att göra någonting.
Jag tror att eftersom jag är inne på Stig Dagerman och han hade skrivkramp som ledde till depression.
Just
och
det. Det du berättade.
Alltså missbruk och självmord. Så där, jag tror att alltså hans språk och bilder, det är så komplext. Och så att jag tror att han blev deprimerad när han inte kunde skriva det. Men, och då tror jag att han hade motivation, men inte inspiration. Liksom.
Men tror du inte också att det låg något annat bakom? Jag menar, det låter som att han mådde dåligt i övrigt också.
Jo, möjligtvis. Nej, men det var mycket som trasslade ihop sig. Men, men också att han var inte nöjd med att skriva något annat.
Nej.
Han var inte nöjd med att skriva poesi eller journalistik eller så här, och det var ekonomisk press, det blev fel liksom.
Det är många saker känns som att det inblandade där mer än bara att det går inte att skriva.
Nej.
Alltså, förstår jag vad jag menar.
Men jag har haft många vänner och kollegor som så här, satt igång projekt, känns sig on top of the world och liksom nu ska jag skriva generationsromanen och sen
är det
så går man nu, så liksom hamnar man i ingenmansland och tappa gnistan liksom.
Mm. Men det är ju svårt att skriva en roman. Det är lätt att ha en idé om en roman, men det är svårt att skriva en roman.
Nej, men jag relaterade till den här intervjun då är att jag har funnit mitt lugn. Jag är liksom i mitt skapande är helt fri från oro nu.
Ja.
Och det är för att jag omger mig med bra personer.
Mm.
Och alla är bara hjälpsamma. Jag känner inte att jag blir bedömd av någon som jag ser upp till. Jag får samverka med folk som jag just tycker är helt grymma. Och när det gör ens jobb lättare och inte mer kravtyngt, då blir man ju väldigt lugn. Så att jag har gått in, och det har jag märkt mycket nu när jag varit away from keyboard, alltså när jag varit hemma och bara har piano och gitarr.
AFK,
att
piano och keyboard spara.
Exakt. Att jag är väldigt, jag lyssnar på vad jag känner och sen så blir jag så här, hur tonsätter jag det här? Eller så här, om jag har någonting så här, vad hör jag just nu? Och så kan jag bara gå och spela det. Och så blir det en ny låt. Och jag försöker föra över det här lite till att så här, hur ska jag fylla på med text här då? Ja, men vad tänker du på när du hör det här? Alltså att man håller på med så väldigt enkla byggstenar.
Mm.
Men att det blir ett väldigt fritt skapande och ett flow som inte är så mycket i så här, att jobba, att göra någonting smart för andra. Liksom. Så att jag är bara väldigt... Och det är det
men
jag
jordat
får,
låter det som.
Väldigt jordat. Mm. Och det är det som jag får absolut bäst respons. Och jag väcker folks så här, nyfikenhet med det. På en massa olika sätt. Det är liksom när jag bara sätter mig vid pianot och är trygg och mår bra. Alltså, och vill att folk ska lyssna.
Det är intressant att du tar upp det här, för jag har faktiskt satt och reflekterat lite här innan inspelningen på vad jag befinner mig i livet. Och jag har känt lite liknande faktiskt. Och det är svårt att veta ifall det beror på att jag börjar bli lite äldre, att jag börjar närma mig, jag är 38 fortfarande, men jag börjar närma mig 40 liksom. Alltså det är så här klassiskt när man får höra så här, kvinnor, de är mer än 40 som är mer bekväm med sig själv. Ja. Så jag vet inte om det är en så här allmän, man blir mer trygg med sig själv och accepterar livet. Så här, ja, men det blev så här mitt liv. Man är inte längre den här, jag vet inte, jag var 30-35, det var så mycket som skulle så här, det var som en så här vibration i kroppen att så här, någonting skulle hända typ. Jag kände lite så här, ja, nu är jag här. Jag kanske är ganska okej med var jag befinner mig i livet. Det blev inte som jag tänkt mig, men jag är ganska nöjd.
Ja.
Och samtidigt så har det också att göra med att jag då är jag faktiskt ganska ny, för jag har blivit klar med min bok. Mm. Så att min andra roman då, som ska, och så det kan jag vet inte om det mycket som är det, och hur mycket som är bara en allmän så här, livet, vad jag befinner mig i. Men jag har börjat mer och mer, i alla fall tillfälligt, känna ett lugn i att jag skapar verkligen för min skull. Jag har kommit in i mina rutiner, här jag i mitt frilanskontor, sitter bredvid min plats här nu, och jag trivs väldigt bra,
här.
Harmoniskt här, och jag sitter här och skriver och varje dag, och så att jag känner mig nöjd med det, och har hittat en slags fungerande situation. Jag pluggar ju också, så jag har lite CSN och lite jobb och kulturrådet. Jag har inte det särskilt fett, men jag kan klara mig på det, på något sätt. Och så jag har någon slags struktur i vardagen liksom, och jag gör det för min skull så här. Jag kämpar på med mitt skrivande. Det är väldigt skönt, men också då att jag faktiskt kommer ju släppa en bok det här året.
Är det sant? Är det klart nu?
Nu droppar vi det.
Wow! Gud vad spännande. Grattis.
Tack. Jag kommer vänta lite. Jag har ju sagt en del vad min bok handlar om. Jag har inte sagt det till dig. Jag tycker det är så kul att du inte vet. För att det blir så kul när jag får droppa det för podden. Så jag har hållit på det. Inte för att vara taskig, men det är ju, jag vill inte undanhålla din information. Men det är kul att du inte vet. Underbar. För att när det väl berättar det så. Och då blir det ju en överraskning för dig och för lyssnarna.
Jag ser fram emot det.
Men, så därför kommer jag avvakta lite till att berätta vad boken handlar om. För att när jag väl säger det så... There's no turning back.
Nej.
Men jag kan säga så mycket att den ska komma till hösten. Och det är ju väldigt
skönt.
Det ser
mycket fram emot.
För nu är det nästan 4 år sedan jag började jobba med den här på heltid. Det är 10 år sedan jag fick idén. Mm. Men det är 4 år sedan jag började jobba med den. Ja, men som sagt på heltid. Ni som har följt mig på den tidigare vet ju att jag bodde hos mina föräldrar i 2 år. I Värnamo. För jag skulle kunna skriva då på heltid. Mm. Så jag kunde verkligen göra det utan att ta en inkomst. Så jag har ju verkligen hållit på med det här så mycket. Och... ah, det är bara så här skön känsla. Jag har lite kvar. Nu ska den gå till redaktör och sådär. Mm. Men jag träffade mitt förlag nu precis innan jul och de är väldigt nöjda.
Jävlar. Så det, två publicerade böcker på raken. Då har man bra startbana gjord för sig ändå. Det är otroligt.
Det. Alltså, och det är samma förlag som förra gången, Natur och Kultur. Jag är väldigt nöjd med dem, så jag fortsätter vara med dem. Nej, men det känns väldigt spännande att det här ska hända det här året. Men jag har också ett lugn nu. Jag var inte beredd på hur det skulle vara att släppa en bok första gången. Jag var inte beredd på vad det innebär att vara debutant. Det var väldigt jobbigt alltså, och omtumlande. Och...
mycket förväntningar.
Ja, men det är lite annorlunda.
Mer förväntningar än vad som verkligen händer. Liksom.
Exakt! Ja. Det var väldigt antiklimaktiskt den grejen. Och jag var inte alls beredd. Borde ha ett helt avsnitt om att handla om hur man ska hantera sin debut. För jag var inte förberedd. Men ja, det blir väldigt... nu känner jag mycket mer lugn den här gången. Mm. Att det bara så här, ja, folk får tycka
this
vad de
is what
vill.
I do.
Ja, men lite så. Mm. Nej, men jag känner en ny trygghet. Jag har faktiskt redan börjat på nästa bok. Så att
that's a spirit.
Samma dag började jag med nästa. Eller jag hade längtat efter att göra det så länge, så att äntligen fick jag så här... men jag har suttit med lite grann vid sidan om. Mm. Så jag har kommit ganska långt nu på tredje boken också. Så att, eller jag har flera projekt, jag har typ 4 projekt på gång samtidigt. Men jag känner en ny lugn. Jag hoppas jag kan hålla med den här känslan in i 2024.
Ja, det tror jag. Det ska vi se till. Det låter jätteskönt. Hoppas alla som lyssnar får en lite förmedlad lugn känsla av detta då.
Livet blev som det blev. Man får fortsätta.
Ni är på rätt väg, våra skapande systrar och bröder.
Och hitta den här balansen mellan motivation och inspiration. Ja. Man får inte vara för mycket inspirationsjunkie heller, tror jag. Utan man måste också bara, ibland är det tråkigt och då måste man jobba.
Ja, men det är ju det. Och att jag kan verkligen så här hitta likheter bland allt möjligt. Alltså folk som bara blir nykära hela tiden.
Just det.
Och liksom exakt. Inte har några längre förhållanden. Det känns också som den så här... det är bara gnistan man är ute efter. Mm. Liksom. Det är väldigt...
men det är ju vardagen som är så underbar. Och lugn. Ja. Att bara fortsätta jobba.
Verkligen.
Och fortsätta
älska.
När man
älska. Har fått upp en fart så är det väldigt fint.
Nu frukta icke lugnet. Ja.
Nej, jag ser lite mer fram emot det här året nu. Ja. Det ska bli mycket spännande.
När vi pilar av skalet och går innanför ytan 2024.
Ja, definitivt.
Då önskar vi alla ett gott nytt år.
Ha ett gott nytt år. Vi hörs framöver. Hej då!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.